Italienpodden på Sportbladet samlade igen, du och jag, Kalle. Vi måste ju säga någonting om att Belgien och England har tagits in i turneringen nu också. För vi spelade in igår. Om ni som vill veta allt om Sveriges seger mot Sydkorea kan helt enkelt lyssna på det avsnittet som heter Sverige 1 Sydkorea 0, som vi spelade in tillsammans med Frida Fagerlund igår. Nu ska vi prata om de matcherna som följde då, som vi liksom inte hann prata om i vår iver att få ur oss alla känslor kring den svenska segern. Belgien som slog Panama planenligt förstås, men inte helt bekymmerfritt kanske, trots att det blev 3-0. Och sen ett England som tog sig förbi tuffa, svåra Tunisien ändå, som vi på förhand hade känt. Tunisien som har kvaliteter men som ändå inte riktigt räckte till mot England. Som det är ett Southgate som har fått ihop ett intressant lag här. Men jag tänker att vi börjar med den första matchen, Belgien mot Panama. Panama, det här landet som vi har pratat om som mest är med för att De är där för att delta på något sätt. De tycker det är kul att vara här och har väl på något sätt insett att de inte har så mycket mer att hämta. Men frustrerade Belgien under i alla fall delar av den här matchen?
Ja, men det får man säga. Och även om det var farligt några gånger i första halvlek, vilket det såklart ska vara också. Det är ett världsklasslag som möter VMs lilleputtlag. Så kändes det som att det var ändå någonting att bryta ner. Det var stabila fysiska pjäser som kunde täcka ytor och som kunde gå in i dueller. Det kunde vi ju sannoliken konstatera.
Man gillar han Torres med håret.
Precis.
Det var en hårding.
Det var flera, tycker jag, som var rejäla bitar som kunde trycka på i duellerna. Så att man får ju säga att det blev förvånansvärt svårt ändå för Belgien. Jag hade nog räknat med att de skulle gå till pausledning och att de skulle surfa hem det tämligen enkelt och tidigare än vad de gjorde. Samtidigt så, jag menar, de vinner med 3-0, det är en VM-premiär. Det går ju inte att säga att det inte var en styrkedemonstration, för det tycker jag det var till slut i alla fall. Att de har den anfallskraften de har, och jag tycker vi kan komma in på det lite senare, men just spelmässigt så ser det jätteintressant ut faktiskt.
Det skulle då till en fin pendling han får där, Mertens, vid 1-0. Ett av VMs snyggare mål hittills, får man ändå säga. Men då märker man ju också att anspänningen släpper lite hos Belgien när de får 1-0. Samtidigt så sjunker väl Panama lite också av det, att man har inte... Ja, man känner ju att man kommer inte kunna göra något mål i den här matchen, utan förhoppningen var kanske att hålla stången då hela vägen ut. Och när det inte gick så sjönk man väl ihop lite grann. Sen det är klart, man blir ju trött av att försvara på det sättet som de gör. Det orkar man ju såklart inte i 90 minuter och tampas med en Romelu Lukaku som ser ut att vara i form.
Ja, jag har ju faktiskt han som lagkapten i min VM-11, och jag har ju förutspått att han i gruppspelet i alla fall här har goda chanser att peta in en del bollar. Och inte minst då i deras öppningsmatch. Det bygger ju mycket på att han får ju sån service. Alltså det är ju, för mig är det ju kanske en... Det säger den mest intressanta offensiven, och det säger jag med att Brasilien har ju lika bra spelare, men jag tycker det är spännande här att få se De Bruyne som har så extremt formstark under året, och Hazard som har varit formstark men som kanske inte riktigt har fått credit för det alla gånger. Men det här är ju två liksom unika fotbollshjärnor när det handlar om just den sista tredjedel och kombinera och vända upp och slå sin gubbe och hitta de här korta väggspelen och få se dem tillsammans nu. Och så finns det en Mertens där som också är otroligt bra på att kombinera på sista tredje. Och sen ett sånt monster som Lukaku som kan avsluta, som kan buffla, som kan springa i djupled. Ja, alltså Belgien blir giftiga.
Det har varit mycket snack om tränaren förstås, Roberto Martinez. Han kommer ändå in. Visst, vi har gnällt lite grann på hans status när han kommer in här efter att ha fått sparken från Everton. Men tittar man på förbundskaptenerna i en sån här mästerskap, så är han ju en av de mest meriterade som vi har där ute. Det får man ändå säga. Det är liksom inte... samma status längre på att vara förbundskapten för ett landslag som det var för 10, 15, 20 år sedan kanske, när vi hade några av de största tränarna på marknaden då i olika landslag, liksom lite emellan de stora klubblagsjobben och sådär, så ser det inte riktigt ut längre idag. Har han fått det här Belgien att spela på ett annat sätt än man har gjort tidigare? För det har ju varit, problemet har varit strukturen, alltså idén att få ihop alla de här liksom väldigt speciella pusselbitarna till en helhet. Har han lyckats med det?
Jag tycker att de är på väg. Och jag tror att nyckeln här är att få defensiv balans, dels det. Det har de gjort med hjälp av en trebackslinje för att inte bli sårbara när man skickar ytterbackarna. Man har också fått det genom att man har tagit ner De Bruyne ett steg i banan. Det ger en, tycker jag, en balans i att det blir inte för många där framme som slåss om att ha bollen i samma ytor, utan De Bruyne har nu ansvar för att sätta passningsspelet lite lägre ner i planen. Första passningen är upp och kan sitta och styra från en lägre position, medan Hazard har nästan en fri roll att få flytta fritt och kan dyka upp lite här och var, och det är då jag tycker han är som allra bäst. Så ja, jag tycker att de har någonting som känns kittlande alltså på gång. Det är en bra mix också mellan gammalt och ungt. Många spelare som är i den där
perfekta åldern
nu för att vara på topp i sin karriär. Så jag har bara fått en sån här feeling att det är väl dags nu för Belgien att verkligen gå hela vägen. Alltså, man tittar på de andra länderna nu som har öppnat turneringen lite trevande, och man ser länder som kanske kommer att hamna i stora bekymmer i det här VM:et.
Tyskland som kanske rankade högre än Belgien inför VM:et, Real mästare och så,
det gjorde man ju. Bara på rena liksom meriter.
På ryggmärg, ja, liksom, ryggmärg, för att man alltid gör det.
Ja, exakt. Men jag tycker de känns spännande. Sen är det ju det där, min tes är ju det där att förr eller senare får man ju till den där riktiga fullträffen. Jag menar, till och med Grekland kunde få till en sån fullträff i EM 2004. Så det är klart att Belgien som, menar, nu är inte jag så gammal, men jag kollade ju sönder VM-krönikan 1986 när jag var 4-5 år. Och jag menar, de hade ju ett jätteklassiskt lag där 1986 med Leo van der Elst och den där generationen. Nu har de ju liksom fått vänta på sin nästa gyllene generation, och nu är det ju, det är ju nu eller aldrig för flera av de här spelarna. Kompani till exempel, jag tror även så som John Vertonghen, det är inte säkert han är med om 4 år. Så att ja, det är kanske Belgiens tur, och det säger jag inte utifrån 3-0 mot Panama, utan jag säger mer utifrån att de har en jättespännande spelargeneration där spelarna är i bra ålder. De kommer in i den här VM-turneringen på rätt sätt nu, får vinna första matchen, och det syns att de kommer med spelare som är i form. De Bruyne, Hazard har ju kommit från riktigt starka säsonger, deras två bästa spelare, och sen har de lite andra liksom komplementspelare, Lukaku och Mertens, som också är grymma.
Vansinnig bänk dessutom. Jag slänger in en sån som Moussa Dembélé om man känner att man inte har kontroll över spelet på mitten, och då får man det helt enkelt.
Och det är ju en spelartyp som, jag menar, han hade ju kunnat tillfört i väldigt många länder. Men att ta Tysklands mittfält den här matchen nu mot Mexiko, de hade behövt en Moussa Dembélé. Ta Brasiliens mittfält i deras match, de hade behövt en Moussa Dembélé. Alltså det är ett groteskt bra spelarmaterial de har i Belgien.
Och det känns som att vi har pratat ibland om att, jag menar, du vet, Argentina med alla anfallare, men alla deras stora stjärnor ska ju in på en position. Det känns som att Belgien har fått fram ett lag med stjärnor som verkligen kompletterar varandra. Det finns olika former på de här pusselbitarna att liksom bygga någonting intressant av. Sen ett annat frågetecken som man har kring det här laget är också kring sammanhållningen. Det har ju varit en del tjafs, det har varit en del bråk, det är stora viljor. De är belgare. Vi såg den här videon på när De Bruyne kapade Januzaj på träningen.
Den har vi sett.
Herregud! Går därifrån utan att kolla överhuvudtaget hur det gick för honom. Det sa ju någonting också om att det finns fortfarande liksom kanske en hierarki som måste befästas eller någonting, jag vet inte. Uh-huh. Det är svårt att läsa in så mycket, vi vet inte vad som händer där, men uh-huh. någonting var ju det i alla fall. Tillsammans med alla de här andra ryktena om att det varit kritik mot tränaren och mot förbundet och mot varandra och sådär.
Jag vet inte om man ska läsa in så mycket i hierarkin av den tacklingen, för den typen av hierarki finns ju i alla lag. Alltså, och man kan ju konstatera att, jag menar, De Bruyne hade ju inte hoppat in sådär mot Eden Hazard. Det hade han aldrig gjort. Utan nu är det liksom en av de yngsta i truppen, och då kan man vara där och markera på ett sätt liksom.
Han fick en flygtur.
Ja, det fick han, och det var ju tur att det gick bra, för det hade ju kunnat gått illa med en sån typ av tackling. Men oavsett det, jag hoppas att de finner harmoni här, och gör de det, så då kan det bli en riktig fullträff alltså.
Belgien möter Tunisien i nästa. Tunisien som inför VM hade haft ett par intressanta träningsmatcher. Man spelade 2-2 mot Portugal, och sen så höll man länge 0-0 mot Spanien och var väldigt, väldigt bra mot Spanien i den matchen. Det blev till slut 1-0 då till Spanien i den matchen, den gången då. Men på något sätt fick man ett styrkebesked av Tunisien som inledde VM mot då England. Den andra förväntade toppkandidaten i den här gruppen. Jag antar att Belgien inte kommer skruva så mycket på sitt spel för att anpassa sig efter Tunisien direkt. Men av det du såg från Tunisien då, om vi ska använda det som en övergång då till den andra matchen som spelades igår, behöver de tänka, är det någonting de behöver fundera på när det kommer att möta Panama, som du egentligen inte behöver bekymra dig så mycket om alls? Tunisien har ändå en del spelare som kan göra grejer.
Ja, framförallt tror jag att de behöver förhålla sig till att Tunisien i andra halvlek mot England stängde ner dem väldigt bra faktiskt. De hade ju problem i första halvlek, det kunde ju alla se, och de släppte till väldigt mycket målchanser då, både från öppet spel och från fasta situationer.
Fick sin målvakt skadad också. Det...
Ja, absolut, men de släppte till lite för mycket tyckte jag för att det ska kunna sättas på det kontot. Nu minns jag inte exakt när han blev skadad, men det var ju där i första halvlek,
ja,
i alla fall.
Men
oavsett, så i andra halvlek så förändrar man ju spelsystemet, gick ner på en fembackslinje i Tunisien, och då tyckte jag att de kontrollerade England väldigt, väldigt effektivt, och England skapade ju egentligen mest på fasta situationer då i andra halvlek. Då blev det i och för sig väldigt farligt, men det berodde ju också på att jag tror att Tunisien hade en hela havet stormar match när det gällde just hur de skulle hantera Englands fasta, för de började ju med att spela någon slags zonspel där de skulle flytta upp linjen efter varje nick, och vilket vi kan se här och där ibland. Men när matchen var inne i andra halvlek, då hade de gått över på rent markeringsspel, och det var ju en sån markeringsmiss som Harry Kane utnyttjade. Så det var, ja, de förändrade väldigt mycket under den här matchen mot England. Och formationsändringen till att de gick ner till en fembackslinje, den var ju jättelyckad. För där tyckte de gick helt rätt, och England fick problem då. Däremot så deras fasta situationer, det behöver de nog nöta här nu inför mötet med Belgien.
Och vad höll de på defensiva? Alltså den där höga linjen?
Ja, alltså den debatten har jag tagit i andra sammanhang, och den kan man ju föra länge. Jag tycker ju att man har en fördel av att ha en hög linje.
Men det där var den högsta linjen man sett någonsin.
Men jag fick inte prata klart nu.
Förlåt.
Om jag får prata ett punkt. Man har en fördel att ha en hög linje om man inte har de bästa huvudspelarna. Utan då är det ganska svårt att stå lågt och bara nicka undan också. Men, och sen tycker jag att en aspekt är att man tänker inte på de här gångerna när man får tillbaka bollen enkelt av att det blir offside med en hög linje, eller att den bara slås och den rinner bort, eller den går i händerna på målvakten. Då får man aldrig veta hur hade det gått om vi hade haft en låg linje nu. Däremot blir det ju väldigt tydligt när man har en hög linje och sen slås den perfekt och springer, nickar, målvakten hinner inte ut. Ja, då ser det ju väldigt illa ut. Jag skulle säga att
du är för hög linje.
Jag är för hög linje beroende på vad man har för spelarmaterial. Märk väl, beroende på vad man har för spelarmaterial. Men vi ser ju ute i Europa att många av toppklubbarna som kanske inte har de här längsta spelarna i laget, de använder en hög linje.
Mm. Men var det här den högsta linjen du någonsin
har sett? Nej, det var det absolut inte. Barcelona och Pep och sådär har ju använt extremt höga linjer ibland. Högre än det här. Så att, nej, det var det nog inte.
Nej, för det var verkligen sådär att man såg att Tunisiens förbundskapten också var ute och kommenterade dem. Högre upp, högre upp, högre upp. Och det funkade väl hyfsat i alla fall. Det var väl inget utav de absolut farligaste målchanserna som kom till på någon av de här fasta situationerna.
Det är värt att påminna om att det faktiskt var så ändå. Ja. Det kändes farligt, men det blev ju inga farliga målchanser av det.
Sen kanske England också saknade den där riktiga frisparksskytten som kan stå, men säg att man hade haft en Beckham kvar eller en Gerrard kvar. Då...
Nu tog du extremfallen här.
Ja, men det är ju de som de har haft tidigare som de saknar nu i det här laget.
Men det är inte alla lag som har sådana.
Nej, så är det ju förstås inte.
De var extrema, just de två. Men jag förstår vad du menar. Det är klart att har du en deadball specialist i laget som kan sätta in den bollen, så kan det ju bli farligt. Men jag vill ändå hävda att det kan bli farligt även om du har en låg linje. Alltså, har du bra leverans, en Christian Eriksen fot till exempel, då blir det farligt ändå.
Ja. Absolut. England då. England som då i samma match då förstås klev in i VM, öppnade oerhört inspirerat, och Harry Kane.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Gjorde målen. Han gjorde det han skulle. Han är ju på jakt. Han har tidigare liksom kommit med någon kommentar till kring att Ronaldo gjorde 3 mål och så här, på något sätt satt in sig själv i det där sammanhanget på jakt efter guldskon i VM och så där. Han kommer in med bra självförtroende till det här mästerskapet.
Sannoliken.
Och ja, det är han som håller sig framme, han som sätter dem. Men visst borde det ha blivit fler mål för England i den här matchen.
Ja, verkligen. De öppnar ju alldeles lysande. Och det här spelsystemet som Gareth Southgate har satt, det är ju 3-5-2 snarare än 3-4-3 som vissa andra lag i turneringen spelar. Och just de här Lingard och Dele Alli passar ju väldigt bra för den där typen av mittfältsroller, där framförallt Lingard, där man kan komma med fart bakifrån och verkligen bara löpa rakt igenom. Det var ett svårstoppat England första kvarten. Skapar ju högkaratiga chanser som de borde ha utnyttjat och kunna ha lett med 2-3-0 i paus. Det hade ju inte varit orättvist på något sätt. Och Sterling som vanligt missade ju heta lägen, och Lingard hade väl också en eller ett par som man borde ha stängt dit.
Så att, stolpen bland annat som såg lite retlig ut.
Ja, precis, dessutom den ja. Så att, nej, jag tyckte det var väldigt positivt från England i det läget, och såklart jätteviktigt att få igång Harry Kane, att han gör mål direkt. Sen i andra, alltså kommer den där straffen som är extremt onödig att orsaka. Men det är slarvigt av Kyle Walker, och det är klart, jag tycker inte heller att, jag tycker den är hårt dömd.
Ja.
För att det känns inte som att det där blir straff varje gång. Det där ser vi ganska ofta.
Ja, jag menar, alltså någonstans det är så handboll, så ska det vara någon slags intention kring det. Han ser ju knappt honom. Han håller ju bara ut och försöker göra det lite stor. Och så träffar han, inte med någon kraft alls, men nej, det är klart, armen är där i ansiktet. Jag tyckte den var,
man
lite hård.
Man har ju
hård,
sett mer solklara straffar än den där. Ja, Viktor Claessons straff var lite klarare än den där. Det
blev inte riktigt samma debatt efter
det. Nej, inte riktigt. Men ja, med det sagt då, det är i alla fall
det är lite klumpigt av Kyle Walker, för att han är ju inte hotad.
Nej, så är det ju.
Faktiskt.
Och sen får man ju säga att i andra halvlek så har England problem, tycker jag, att skapa de där riktigt heta chanserna. Det är ju först när byterna kommer som det börjar hända saker faktiskt.
Det känns framförallt som ett byte. Det var intressant för Ian McIntosh, som vi hade med i vår gruppdiskussion om England. Han lyfte faktiskt fram Ruben Loftus-Cheek som en spelare som skulle kunna få ett genombrott i det här mästerskapet, just för att han är en spelartyp som de inte har någon annan av i England, och en riktig tvåvägsmittfältare som spelar med tempo och kraft. Och man märkte ju när han kom in där, det var väl istället för Dele Alli.
Ja, det kan det vara.
Så blev det ett lite annat tempo i mittfältsspelet. Man såg att han rörde sig över lite större ytor än vad Dele Alli hade gjort tidigare. Ja, inte minst på slutet när Alli möjligtvis
han hoppade in i 80 minuten. Så han fick inte så lång tid på sig heller för Dele Alli där.
Nej, han fick inte det. Men ändå så han hann göra ganska mycket på de minuterna han fick.
Verkligen.
Man fick ju känslan av att till exempel mot Belgien där det inte kommer bli lika lätt uppgift för mittfältet, och man kanske kommer behöva en mer tvåvägsperson, tvåvägsspelare på mittfältet för att binda ihop de där lagdelarna när man får kriga mer på mitten då. Kanske Loftus-Cheek, inte bara med sin fysik också då, kan bidra med någonting, eventuellt starta den matchen istället för en Dele Alli som jag tyckte var ganska blek stundtals.
Ja, det var där inledningsvis han var bra, tyckte jag, när han löpte igenom några gånger.
Han blev ganska osynlig i andra när det bara skulle vara egentligen att skyffla på framåt och hitta nya vägar.
Och det var spel mot en försvarsmur, för Tunisien var ju nästan en sexbackslinje ibland då, ska man veta också. Jag håller med dig, och jag tror till och med vi kan säga att Ruben Loftus-Cheek har dimensioner som är intressanta för England i varje match mot varje motståndare, för han får ju saker att hända, han kan vända bort spelare och skapa i låsta lägen. Då kan han vara den där nyckeln som öppnar dörrar för England. Jag blev väldigt positivt överraskad av hans hopp igår, för det är ändå en mästerskapsdebutant, och han, även om andra har flaggat för honom och vi har sett honom i Crystal Palace nu under utlåning att han har kvaliteter, så ändå positiv injektion när han kom in igår. Och det blir spännande att följa i fortsättningen om han kan vara den där joken som England såklart behöver också. Rashford är ju en annan joker som kan komma in och röra om, och det tycker jag att han gör, och han liksom, det är inget superinhopp igår, men han är där och hotar, och man känner ju när han är på plan också att han kan ju göra mål
mot vem som helst hela tiden. Han utmanar
och när
hela
som helst.
Ja. Det är väldigt sant. Jag har hört mycket snack också om den engelska backlinjen, inte minst, egentligen alla fem positioner, men inte minst de tre mittbackarna. Kyle Walker som har varit spelats där, som ju egentligen är mer en wingback-typ kan man tycka, eller en klassisk högerback. En John Stones förstås, har inte haft sin bästa säsong, varit petad en del i Manchester City. Och sen en Harry Maguire som, gör det han gör, och har liksom kommit in ganska sent i det här landslaget efter en fin säsong då, förstås. Hur skötte de sig?
Jag tyckte Harry Maguire gjorde en jättefin insats. Får ju väldigt mycket ansvar att ta fram bollen i andra halvlek, och det är kanske inte riktigt hans roll.
Vilket jag tycker är lite konstigt med de andra två, som vi faktiskt är väldigt bra på det.
Ja, Kyle Walker och John Stones. Kyle Walker fick ju också den möjligheten eftersom han var yttre och mittback också. Stones blir lite mer låst i sin centrala roll där. Men han är tung på fasta situationer, Maguire. Han är där och
jättehuvud har han.
Och liksom stöter och blöter mot allt möjligt. Och han känns ju som, man ska ge tips här inför VM-11. Det är ju definitivt en spelare som kan komma upp och fasta och göra fler poäng. Och göra fler poäng faktiskt.
Ja, han låg väl egentligen bakom
segermålet.
Segermålet. Ja. Han var också inblandad i det första målet. Så att han kommer vara där. Och visst, vi har ju sett honom göra mål under säsongen också. Så att det är helt klart en intressant spelare. Pickford, är han helt given? Etta nu.
Men det är väl. Alltså, jag tror att han har bestämt sig där liksom, så att ja, det är han vi ska köra på. Jag tror inte han skiftar nu. Alltså. Då måste det till Robert Green-tavlor för att han ens ska överväga det nu läget, tror jag.
Så lite kort ut på straffen. Jag ska sluta skämta om det här. Men det är ju ett intressant läge då, där vi förmodligen kommer ha två stycken lag på 6 poäng inför den sista omgången då. Och helt enkelt en ren gruppfinal mot Belgien och England i sista matchen. Kanske inte det spelar sådär jättestor roll med tanke på att man då har Grupp H som har ställts mot, och det är frågan om Colombia är bättre än Senegal och så vidare. Det kanske vi kommer få fler svar på nu under, gruppspelet.
Nu ligger Colombia under med 1-0 mot Japan, har dessutom åkt på en straff och utvisning efter 2-3 minuter, så att vi får se om Colombia ens går vidare från den här gruppen.
Det var inga bra besked.
Den matchen pågår i detta nu medan vi spelar in podden, och jag har datan uppe här så jag har följt den, men jag har inte sagt något under podden för att jag vill inte liksom få det i fas här, men det var en väldigt dramatisk inledning av matchen här där Carlos Sanchez tog med handen i eget straffområde.
Jag förstår. Japan som jag har dömt ut och som Frida initialt trodde på, hon kanske får dra det längsta strået här till slut ändå.
Ja, snyggt.
Inte bra för mitt VM-tips det här heller, känner jag.
Okay.
Det går redan rätt uselt. Så att det kanske inte spelar så stor roll. Gareth Southgate, är det någonting han behöver fundera på inför Panama? Inte så jättemycket, va?
Nej, inte inför Panama, utan han kan ju nästan, eftersom vi räknar ju med att de plockar hem tre pinnar där, då kan han börja planera nu för slutspelet och hur de ska liksom, han kan titta på lite andra matcher och fundera på vad är det som liksom är segerreceptet i den här turneringen, vad är det liksom för trend, och om man tittar på hur Mexiko verkligen blitzade sönder Tyskland med liksom omställningen och sådär. Så England, det var inte omställningar, men det var ju, jag känner igen den där farten som de har på spelare som Lingard, Raheem Sterling. De har en bra referensspelare i Kane som kan ta emot bollen felvänd, och ja, det var inte samma typ av liksom utstyrda kontringsspel, men de har fart, och det tror jag kan bli väldigt intressant för England längre fram i turneringen, för när de möter bättre lag och de själva ska spela defensivt, då kommer de behöva vara bra på att ställa om, och det tror jag att de kan vara.
En av spelarna som vi inte har nämnt faktiskt är Jordan Henderson, som ju har en väldigt central roll i det här laget, och där har det också varit ganska mycket diskussion om det ska vara Erik Dier eller Jordan Henderson som ska starta på den positionen. Hur befäster han sin plats i den här startelvan?
Nej, men jag tyckte han visade att han är före Dier i nuläget, definitivt i matcher där de själva för spelet, alltså då är det inget snack, då är han ju definitivt bättre val än vad Dier är, som jag tycker kan bli temposvag i passningsspel. Jag tycker Henderson fördelade på ett bra sätt igår, och nu fick han mycket tid igår, för att Tunisien i första halvlek har svårt att komma åt honom i den positionen han har. Dier kan jag se om de ska stänga mer, alltså bara sitta framför backlinjen och vara en defensiv pjäs, men annars så välja Henderson, och jag tyckte han befäste den positionen igår.
Det blir en spännande grupp att följa framöver. Nu ska vi ta grupp H i hamn idag. Vi trillar in på grupp A här på kvällskvisten också. Vi får se hur Ryssland kan upprepa sin succé från premiären då, mot Egypten. Och så imorgon hörs vi igen, då är det Sillypodd. Sen rullar VM-podden igång igen, och sen så är det Sverige-Tyskland på lördag, och då kommer det en podd på söndag direkt, och så håller vi på så här tills vi har tagit oss igenom,
tills
vi är nöjda med den här VM-sommaren. Hörru du, Kalle, tack för att du kom in idag. Tack kära lyssnare för att ni var med oss än en gång. Vi hörs imorgon igen.